På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej Isak Wahlberg.
Hej.
Kanske inte riktigt. Vem är det där som pratar? Jo, men det är nya Lars Robin Larsmans.
Som är
lite mer hood, lite ghetto, lite.
Just det.
Lite dicks out för här rampen.
Grekasu.
Exakt.
Ja,
de kallar mig Grekaus.
Grekaus.
Ja. Det här är Kontrollbehov och jag heter inte Grekaus. Jag heter vadå, Isak Wahlberg?
Lars Robin Larsson.
Just det. Och vi ska prata om tv-spel för tv-spel.
Ja, de har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre. Utan precis. Nu har de upp mot 99 Pac-Man i tre dimensioner. 99 gånger 3, ja du vet när det blir. Det 278, nej 287 menar jag. 97, jag kan inte räkna. Mattepodden, fan vi är sämst i Sverige på matte.
Och sådana som jag är lite mer intresserad av spel som till exempel 50 Cent, Blood in the Sand.
Just det.
För att ja, det är lite mer liksom pang-pang.
Men en mina jävla hoods. Massa Pac-Man ser det nu för tiden. Och det är rätt sjukt, så det brukar vi prata om.
Det blev liksom inte så mycket hype av det Pac-Man-spelet, tycker
nej.
Jag har hört det pratas om i någon podcast.
Det är väl ingen
podcast.
Som tycker Pac-Man är kul på riktigt.
Men jag tyckte ändå att just som sån där Tetris 99-variant så såg ju just den där grejen ganska roligt.
Det är jävla skillnad på Tetris och Pac-Man.
Ja, men jag gillade det där. För det är väl det där när man kunde invadera varandras Pac-Man fält.
Men vad fan, Pac-Man är ju inte kul.
Nej, Pac-Man är faktiskt inte så kul.
Nej, det var kul då.
Ja, fan vad fan. Sjukt ändå. Sjukt att det var så kul som man la massa pengar på Pac-Man.
Ja, men det fanns ju inga. Det fanns nästan ingenting kul då. När kom Pac-Man? 78 eller någonting? Nej, ja, men 82 kanske.
Något åt det hållet i alla fall. Ja, sjukt i alla fall.
Så jävla gammalt. Det är Pac-Man typ.
Va?
Pac-Man måste ju vara typ så
ja,
40
men vi,
år gammal.
Alltså. Har vi inte ett avsnitt där som heter Pac-Man fyller gubbe? Det tror jag vi har,
ja,
om man söker. Okej. Det är om gamla tv-spel. Nu ska vi prata om lite fräschare grejer. Eventuellt.
Ja. Vi kör nyheterna eller? Vi kan börja med PlayStation 5 då.
Ja, det är ju en konsol.
De har varit helt omöjliga att få tag på, eller hur?
Ja.
Och ändå har det sålts en hel del, kan jag säga.
Jag hörde det.
Vet du hur många som har sålts?
Mer än någon annan PlayStation i alla fall.
Exakt. PlayStation 5 har sålt 7,8 miljoner enheter in its first fiscal year on sale ending March 31, 2021.
Just det.
Outstripping PS4's 7.6 million units sold under the same period.
Det är faktiskt... It makes you think...
Ja, för att hade de haft supplyen så hade de ju säkert sålt...
Mm. Mött demanden.
Säkert 10. Alltså det är ju det också. Det är supply and demand funkar så det blir ju att folk blir ju stressade över att de inte får tag på dem. Så det var ju nog en högre andel som klippte den för att de kunde än vad det hade varit om det hade funnits.
Mm.
Så att jag tror inte liksom att man hade trott att den så här hade sålt det dubbla.
Nej.
Men kanske uppåt 10 miljoner. Det hade ju varit en jävla grej om det funnits.
Vi pratade ju om det. Det är ju den där grejen, den där Linus Tech Tips-videon som jag tipsade om, där han förklarar det här med att det är brist på halvledare och grejer.
Just det.
Och just att det här är ju en grej. Det är ju brist på allting för att alla vill ha allting. Och köper allting för att de sitter hemma och vill ha teknik.
Ja.
Så det är en sån jävla... Ja, men fan. Kul!
Och det här har alltså då gjort att Sony's Game and Network Services Division har haft sitt bästa år någonsin. Och de gjorde alltså 25 miljarder dollar i revenue.
Oj, oj, oj. Ja, okej. Okay. Ja. Till och med jag som inte liksom har... Jag fattar inte egentligen vad det där betyder. Egentligen
25 miljarder i förtjänst. I alltså vinst på...
Jävla sjukt.
20% av dem kommer från hardware sales. Ja. Så att de tjänar ju otroligt en slunt alltså. På... Kan man backtracka hur mycket de har sålt annat också? Men alltså. Tjänar en jävla massa pengar på den där lilla loddan.
Kul, lilla loddan.
Ja, den stora loddan.
Vi kan väl direkt gå vidare då till Microsofts dito.
Ja, det kan vi göra.
De har ju tydligen ett annat fiscal year.
Ja, det kan
på
man
något
ha.
Konstigt sätt. Vad har de? Microsoft doesn't use the traditional fiscal year from April to March. De kör istället July to June. Ja. Så de, deras rapport är ju för kvartal 3 i deras fiscal year då.
Ja, just det.
Men det är ju ändå samma period som man kan se dem gå upp mot varandra lite.
Ja.
Bara att det är olika kvartal.
Vadå, redovisar de hur mycket de sålt för en gång skulle?
Ja, nu går det ju bra. Nu så nu får bra. Vi veta. We learned that gaming revenue was 3.533 billion dollars. Så lite mindre.
Ja.
3,5 mot
på alltså den
gaming revenue.
Ja, ah, okej. Okay. Oh, jävlar.
För Xbox.
Vad sjukt stor skillnad.
Sjukt stor skillnad.
Men ändå revenue, jag vet inte när de hade...
Det är ändå upp tydligen, för här får vi då lite indikationer på hur det såg ut förut. Det är upp 50% year over year.
Ja. Men det är ju skillnad på year over year sista året på... Mm.
Ja, det är klart.
Men covid sista året kontra...
Men jag kan tänka mig att Sonys... om man skulle kolla på Sonys sådana siffror så är de säkert bra
liknande,
mycket.
Liknande, ja precis. Jo, revenue sales stod bara för 20%. Sen så var... men jag läste också en nyhet om det där som jag valde att exkludera. Det man får räkna in då är ju att de har ju kunnat lägga till revenue från Bethesda.
Ah, okej.
Okay. All den försäljningen har ju gått in.
Just det. Men det köpet gick ju inte igenom på riktigt förrän ganska nyligen ändå. Så kan de göra det?
Ja, men alltså, då räknar de ju in ekonomin. Ah, ja, liksom. Den är ju okay. En del av deras ekonomi. Liksom, senaste redovisning får de
ta. Bra att jag har teorier om det här.
Det är okej. Vill du ha...
Nej, men jag är inte klar.
Nej, du är inte klar.
Xbox Content and Services. Också upp 34% year over year. Till 739 miljoner dollar.
Mm.
Hardware revenue grew 232% year over the year. Och det är ju Series X och S såklart. Och hela Microsoft-korporationen hade väldigt positiva resultat.
Men inga försäljningssiffror på antal?
Inga försäljningssiffror på antal. Inte vad jag kunde hitta i alla fall. Det har vi ju inte fått. Det känns som jag inte ens tittar efter det. För att det har bara varit så här rough estimates i liksom sen 2013.
Ja.
Men det kommer väl så småningom. Men de ligger ju, alltså det är klart de ligger efter. Jag tror inte de har kommit upp i 7-8 miljoner konsoler.
Nej, precis.
Det är rätt svårt att tro. Alltså man ser ju Series S i det vilda. Ofta, tycker jag.
Ja, det gör man.
Eftersom jag ibland går på såna här elektronikbutiker på lunchen typ. När det inte är någon där. Så ser man S. Man ser aldrig en X, man ser S.
Ja, den är fin.
Tänkvärt. Köp en S. Den är skitbra.
Ja, det är dunderkonsoler. Vilka konsoler?
Vilka konsoler
alltså? Next ska man ha...
Jävla guldålder nu alltså.
Jag vill ha en... Nej, S. Jag vill ha en S.
Klart du vill ha en S. Det är den största flexen, tror jag. Att ha en X och en S.
Alltså, typ, jag skulle säga så här. Nu, det här låter ju hemskt. Men vi får glömma att vi kan ju dra av det här. Så det blir ju inte så dyrt för oss. Ha en S hos morsan typ. Man kan där spela lite när man är där.
Den är väldigt lätt att bära med sig när du ska någonstans.
Ja,
har du med dig Xboxen?
Ja, det är sant. Men du, nu ska jag berätta för dig om en nyhet som rör båda våra vänner på PS5 och Xbox.
Enheten.
Kombinerat med ytterligare ett powerhouse in tech. Alltså Apple.
Mm.
Och det är så här enkelt att i iOS, US operativsystemet
ja.
Är uppdaterat. Och stödjer nu native PS5 och Xbox Series X-konsoler. Kontroller, menar jag.
Okej, okay. Det gick ganska fort.
Ja, det gick rätt fort.
Uh-huh.
Så nu finns det alltså en värld där ute där jag då kan gå hem nu till min padda.
Mm.
Klicka upp The Pathless, eller vad fan det hette.
Mm.
Bara bluetootha in min jävla
Ja, vilken av dem som helst.
DualShock 5, eller vad fan den heter.
Du kan potentiellt spela multiplayer-spel med både en DualSense och en Xbox Series X-kontroller.
Ja, just det.
Stort alltså.
Det är rätt snaskigt ändå.
Man kan ju spela skitmycket på en iPad. Man vill ju inte, men man kan.
Nej, men med en kontroll så finns det ändå lite...
Mm. Ja, jo, men för folk som har kids är väl det här en jättebra edition, kanske.
Ja, men det är roligt. Det är ändå så här... Kan ju ta med den och spela Fortnite på tåget.
Ja.
Det skulle jag aldrig göra, för att jag hade ju skämts ihjäl. Men det är inte hypotetiskt.
Du skulle ju inte... Jag är ju ändå en sån där som skulle kunna sätta fast min mobil på en sån.
Du hade ju kunnat sitta där och snurvlat och spela ett Genshin Impact med flottiga fingrar.
Det har jag ju gjort ibland, kan jag säga, på tåget. Sådär.
Men inte med kontroll?
Jag har nog kört kontroll någon gång då, tror jag. Det har hänt, kan jag säga, på tåget. Med en sån här riktigt gaming-dator från Asus. En Republic of Gamer laptop som jag hade förut. Det har hänt. Så är det. Jag känner. Men vad fan, sitter man med en Switch på tåget, så vad fan...
Den är liksom till för det.
Ja, men det är ju ingen skillnad egentligen. Kolla på den här laptopen liksom. Och så en kontroll till det.
Nej, då får man spela SIB där man inte behöver kontroll. Skitsamma, nu går vi vidare. Jag vill bara säga det. Koppla in era...
Ja. Nu kan ni koppla.
Devices.
Snabbt jobbat Apple också. Det hade jag inte trott.
Det var ju roligt faktiskt.
Vi kan prata om en av dina älsklingsspel hittills i år. Som heter It Takes Two.
Ja, just det.
De har kommit ut med att de har sålt 1 miljon kopior. Just a month after its launch. Kul!
Väldigt kul. Ja, det får man säga har varit en succé då.
Jag tror att det ses som en succé.
Ja.
Det är så svårt att veta med... Det är ju ändå liksom... De är ju lite backade av liksom lite större entiteter. Men vad fan, det låter ju mycket i alla fall. Hur mycket stod det Way Out? Jag har ingen aning. Det känns ju inte som att det gick så här fort för dem att sälja 1 miljon.
Nej, det inte. Nej, har det gått en månad eller då?
Ja, tydligen.
Det, ja.
23 april... skrev de det här, ja. Ja,
då säljer de 2,5 miljon inom året då.
Ja,
och sen
still
så fyra lifetime. Det är ju jättemycket liksom.
Ja, det är bra. Ja, fan, jag såg en skitlång video igår på The History of Zelda. Otroligt.
Nice. Älskar sånt.
Kille som gick igenom alla. Jag funderar på att göra exakt samma sak. Bara i poddform, bara gå igenom alla spelen. Och det är underbart att bara se. De har inte sålt så jävla mycket liksom. Breath of the Wild är ju så här by far den som har sålt mest.
Ja.
Och det är liksom så här, ja, vad är det?
17, 18.
Ja, men något åt det hållet liksom. Men annars är det så här, Ocarina of Time 5, 6, 7 miljoner. Det är ju mycket, men det är ju liksom, man tror ju att det ska vara.
Man får ju relatera till installbase på den tiden också, men...
Ja, jo, men alltså, sen då och med alla liksom 3DS,
ja,
alltså
så här.
Ja, det är sjukt bara.
Ja.
Kul. Men grattis Haze Light, fan vad fint. Och du är ju i princip en av utvecklarna, Isak, så nu rullar du väl i deg. Du skrev väl på någon sån här
ja, just
procent.
Det. Procent, jag kommer att testa.
Kul. Men grattis.
Jag ska också säga det, jag försökte få tag på Fares, det gick inte.
Nej, han är för too busy.
Ja.
Kanske vänta ett halvår liksom.
Ja, kanske. Ja, det
så hypen lägger sig.
Ja, det kanske blir vårt sommaravsnitt eller någonting.
Mm. Du spelar i Takes Two med just Fares.
Vilken dröm.
Jag spelar... han tittar på när jag spelar Brothers.
Ja.
Och hyllar honom för allt. Alla detaljer. Det jävla slutet alltså. Spelar Brothers till tusans. Otroligt. Vi går vidare då.
Det gör vi. Ta nästa du.
Här har vi en liten intressant grej. Vi har ju pratat ganska mycket cyberpunk ganska länge nu. Det fortsätter ju att komma upp stories eftersom det är ett pågående haveri slash vad det nu är.
Ja, vad det nu är, ja.
Här har vi en rubrik då från Polygon. CD Projekt refunded 30,000 copies of Cyberpunk 2077.
Just det.
Out of 13 million sold.
Ja.
Intressant siffra ändå.
Väldigt lite.
Väldigt lite. De har haft någon sån här earnings call med investorer. Att handla väl om de här fiscal years och sånt tar slut. De sålde alltså 13,7 miljoner kopior. Och issued 30,000 refunds. Jag är lite osäker på om det här handlar om... Alltså, det här räknar nog inte in till exempel Sony refunds och sånt där. Men Sony jag vet inte ens hur mycket refund Sony gav, eftersom de bara tog bort spelet i
princip. Det är lite oklart
direkt.
För att det här är ju, alltså, jag vill bara säga det, för att med tanke på, om man följer med i branschen.
Man hänger ju med, va?
Om man hänger med i branschen, då vet man ju att det här går att refunda. Det vet man ju kanske inte annars.
Nej.
Så det är ju inte så. Men det är alltså 0,2% av alla som har köpt det.
Jävlar alltså.
Som har refundat.
Ja.
Det är ingenting.
Det är verkligen ingenting.
Nej.
Frågan är om folk då, som har köpt det på PS4 då kanske, eller Xbox One, om folk sitter på dem tills de får nya konsoler.
Ja, eller om de inte vet. Alltså, frågan är ju var problemet ligger. Men det är ju också så här, om vi ska vara helt ärliga, det finns ju rätt många spel man köper och sen spelar 2 timmar och inte tycker det är så nice.
Nej. Ja, det är ju sant. Men jag tror också att det som är smart är just att de har sagt det, att ni kan behålla era, alltså så här, de gamla spelen funkar på de nya konsolerna.
Ja.
Så jag tror att det är många som bara väntar. CD Projekt set up a help me refund program to help dissatisfied customers, which cost approximately $2.17 million. Oh, att sätta upp det refund systemet, då kan de liksom inte ha haft någonting eller innan.
Jag vet inte.
Otroligt. 95% of these refunds have been processed. Det finns då 5% av refunden kvar. Som tar lång tid due to complications. Och då pratar de om att det är folk över hela världen med olika banksystem.
Ja.
Så det är kanske någon som sitter i, jag vet inte, Jakarta.
Just det.
Och vill refunda, och det kanske inte är så lätt.
Bankerna funkar.
Det var, jag såg också på Twitter någon video när en av utvecklarna, någon polack, sitter där och är lite så här. Han var rätt oskön alltså. Han sa att ni måste förstå att våra ambitioner med Cyberpunk var liksom enorma, astronomiska. Det är inte lätt att göra såna här spel.
Nej, det är lite...
Och så var det någon som skrev så här. Ja, okej, okay, jag hör vad du säger, men varför ska konsumenterna bry sig överhuvudtaget om det?
Ja.
Sätt målen lite lägre då, i så fall.
Ja.
Det är ett fortsatt väldigt intressant, just eftersom att vi båda två tycker att det är ett sånt jävla pangspel.
Jag börjar känna med de här siffrorna liksom, då börjar jag känna att det var lite om någon slags, blev någon flykt, blir någon så här galjonsfigur över ett systemfel i branschen, alltså lite så en det var den här, nu gjorde vi Cyberpunk till martyr snarare än att det faktiskt var Cyberpunk som var det största problemet, även om det var en tydlig, det var ju bara att det var kopplat med mest förväntningar.
Mm, det är ju det där, hypen liksom. Ska bli jävligt roligt att se om hype försvinner nu på det sättet liksom. Om folk är jävligt mycket mer restriktiva vid det.
Det är lätt att säga nu. Tänk dig när vi får äntligen ha något storspel på gång. Nu har vi inte datum på ett enda storspel liksom.
Ja, men Rockstar kommer ut med sitt nästa till exempel.
Ja, Rockstar. Ja, men vad som helst. Ja. Det finns ju inte ett enda riktigt storspel på...
Ja, det är Far Cry 6 typ. Och...
7 va?
6.
6 är just det. Det räknas inte alls.
Och Horizon. Det är ju de två som är egentligen...
Ja, jag tycker inte Horizon räknas heller.
Ja, fast det gör det.
Nej, det gör det inte.
Det är Sonys marquee-titel det här året.
Ja, men det är inte tillräckligt stort. Det är inte liksom
såhär...
Det
är
inte
stort.
I spelhistorien stort. Det är inte Zelda 2, Breath of the Wild 2 stort.
Här får ni en prediction för mig då. Horizon Zero Dawn kommer vara Game of the Year på många listor. Det tror jag. Jag tror att de kommer blåsa skallen av folk med Horizon Zero Dawn.
Ratchet & Clank.
Hidden Wilds. Nej, fy fan. Fan vad folk är på det här Ratchet & Clank-spelet.
Nu tar vi Ratchet & Clank-nyheten. Ja. Det kommer en State of Play om det nu i veckan. April nummer 29, så på torsdag imorgon. Alltså ni går ju aldrig förstå någonting hur tid funkar. Men så här står det.
Någonstans i kvantfysikens precis. Värld.
The State of Play broadcast will include 50 minutes of new gameplay from the upcoming PS5 exclusive and begin 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, 10 p.m. UK.
Men då är den ju 10 p.m. UK. Ja, då är det 11 på kvällen här.
11 p.m.
Eller 9.
Ja.
Kommer aldrig ihåg om vi är för eller efter. Men bryr sig.
Nej, jag tror vi får en plus 9 här, tror jag.
Okej. Det kommer en State of Play imorgon. Någon gång. Ha på notifikationer på YouTube.
Ja, the trailer properly introduced us to Rivet, the female Lombax teased in the previous clips of the game. Some describe Rivet as a Lombax resistance fighter from another dimension where Argent life is haunted by the evil emperor Nefarious.
Ooh, he's back.
Ja, vilket spel va?
Det ser ju väldigt tekniskt imponerande ut.
Det här är på riktigt det spel jag är mest peppad på i år. Ja, förutom kanske det där civiliknande.
För mig handlar det om att jag tyckte inte att det förra spelet var så bra. Alltså. Jag tyckte att det fick så jävla mycket över... Alltså det var så överhypat.
Jag har aldrig spelat dem.
Okej, du spelar inte remaken på PS4?
Nej, jag har inte gjort det.
PS4. Nej. Ah, okay.
Nej, alltså, jag har inte spelat något av de här moderna spelarna av de här. Alltså Jack and Daxter och,
okay,
och Sly Cooper. Alltså alla de här. Jag har inte spelat något. Liksom. Jag har inte spelat något sånt här spel. Nu är ju det här, du är ju en shooter också, så det är inte riktigt samma sak. Men
det är ju lite...
Det är ju en plattform med collectathon.
Ja, det är ganska mycket för barn. Jag är lite orolig för att det här kommer... Det kommer säkert bli en jättehit. Folk älskar de här spelen. Och det ser ut som en Pixar-film. Och det gör det. Men det var fan inte mycket till spel.
Nej,
det förra,
jag tror att det här kommer vara jättekul.
Det kommer säkert vara skitkul.
Det kommer vara så pass, jag tror framförallt att det kommer vara så pass häftigt.
Ja.
Alltså, det är det. Jag vill ju ha något som... Förstår du? Jag vill ha någonting som liksom känns som Astrobot, fast ett riktigt spel. Och det kommer det här vara.
Det kommer vara Next Gen. Ja. Det kommer det.
Det
kommer
det man vill ha. Hur länge har vi haft Next Gen utan att få en riktig Next Gen-upplevelse?
SSD:n kommer ju verkligen få hulka efter luft med det där. Men, alltså, och mycket är ju för mig också att säga, vad fan ni hade... Alltså så här, alla de här grejerna med alla vapnen och sånt där, de gjorde ju det så bra i Resistance 3. Varför gör de inte Resistance 4 istället? Så vi får ett proper köttigt spel med alla de här roliga mekanikerna.
Ingen som vill ha något sånt trist Resistance-spel. Fy fan vad tråkigt.
Fy fan vad roligt det är.
En World till och jag hoppar från Västerbron.
De var
det ska
så,
vara glatt.
De var så bra i
det ska vara glatt.
The Ogre alltså. The Ogre. Bring back The Ogre.
Goti 2020 Animal Crossing. Jag ändrar mig. Jag har ändrat mig, det är Animal Crossing.
Ah, okej, okay. Disco Elysium är inte längre mitt Game of the Year 2019.
Nej. Karto, världens sämsta spel. Det är för gritty.
Det är bra.
11 juni kommer.
Ja. Kul, intressant.
Kul, intressant.
Okej.
Okay. Ja.
Epic Games Store.
Ja, vad fan vill de då?
Jävla positiv inställning. Jaha, vad är det nu då?
Vad är det nu då?
Är lite märklig, ganska, det är lite så goodwill, eller de är väl lite goodwill, de har ju varit goodwill ganska länge,
ja.
De slänger ju med saker på köpet och hejhå.
Lite överkörda av vurmen försvann ju när man liksom blev en alltså Game Pass person att säga, bara, ja, men två spel som jag inte får välja gratis då och då, måste gå in och fan, lägg dem, varför lägger de dem inte på mitt konto gratis bara, varför måste jag gå in och klicka?
Ja, den där grejen, men de vill ju ha din interaktion liksom och dina klick och dina det. Ögon på ads. De har i alla fall roughly 31,3 million active daily users enligt den här artikeln som är också från Polygon. Och nu går då det här, den här indie-storen som heter itch.io, du kommer ihåg de som hade racial equality-banden.
Ja, 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 ja.
De liksom går med Epic Games Store nu på någon sorts goodwill-grej. De blir en som man kan ladda ner i Epic Games Store.
Ja.
Och då få tillgång till deras store. Så det är väl bara att Epic utökar sitt bibliotek med svinmycket titlar, indie-titlar.
Ja.
Utan att liksom behöva...
Men de bara integrerar det i en ny flik.
Fast
typ.
Det verkar inte som att de delar på revenue eller någonting. Utan de bara utökar att så här, genom vår store kan ni få den här grejen. Det är lätt och smidigt avvisar.
Men det är det väl där. Vi ser att det liksom handlar om mer och mer att folk vill liksom knyta till sig.
Ja, precis.
Det här är ju fördelen med den väldigt abstrakta stand-up eller vad heter det, startup-värld vi lever i.
Ja.
Som är att de här liksom bolagen, anledningen till att de kastar bort grejer gratis eller liksom, att de ger så mycket värde är för att de vill ju bara ha det som användare.
Ja.
Så det gör ju att man själv kan ju liksom kvitta ut för några hundralappar. Någon hundralapp så kan man liksom kvitta ut värden av du kan ju få spel för liksom 8000 kronor i månaden.
Ja. Ja, det är verkligen helt otroligt.
Men för att de bara vill ha det som användare för att riskkapitalisterna betalar för att du ska spela tv-spel.
Alltså itch.io är bara en liten perk nu. It's a collection of some of the most unique, interesting and independent creations you'll find on the web. Och de har ju någon sorts så här. Currently, developers selling their games on itch.io get to choose what percentage of sales to go towards itch.io. Så de har en sån liksom per släpp så gör de en deal med hur mycket vill vi ha av vår revenue.
Ja.
Valve har ju då mellan 20-30% cut. Epic har ju då 12 famously som vi rapporterade om för något år sedan när de kuttade den.
Mm.
Framförallt för att folk skulle börja använda deras motor mer och mer var väl inblandat i det. Men ja, Så att du kommer kunna ladda ner en sån app. Om du är en Epic Games Store-user så gör det. Det finns skitmycket svinbilliga småspel. Alla såna här konstiga grejer som man kanske inte ens ser i andra stores.
Nej.
Det kan vara värt att ha en titt. Och de har ju till exempel så här, Spotify kan man ladda ner genom Epic Games Store. Och så här Brave Browsern och iHeart Radio och så här ritprogram och skit. De har liksom, de försöker bli typ Chrome eller någonting. Eller någon så här all one-stop-shop för saker.
Ja, det är så roligt hur någon så här, någonting som förut kändes helt off kan rebrandas till att kännas lite, ja, jag vet fan.
Ja, men det blir som att Epic Games Store är iOS. Ja, det blir att så här, logga in där och så har du bara Epic Games Store igång. Bara att Epic Games Store för mig känns som en så här dålig app.
Ja, den är rätt lökig.
Resurskrävande och skalar dåligt. Eller det är allvarligen min upplevelse.
Ja.
Jag gillar ju Steam bättre. Steam känns mer.
Men Steam är ordentligt. Ska vi, vill du höra något mer?
Självklart.
Jag ville berätta lite om våra knäppa kamrater på Nintendo.
Wacky Nintendo.
Ja, nu har de gjort något riktigt jävla wacky än alltså.
Hukar de med oss.
2018 ja. Kom Super Mario Party.
Just det.
Det är bra länge sedan nu.
Mm.
2,5, 3 år.
Just det där, man kan nu spela i tabletop mode.
Just det. Nu kommer ett ny free update. Bringing more online play options to the game.
Okej.
Okay. Previously, players could only enjoy Super Mario Party Super Mario Party's Mario Party and Partner Party, alltså två modes.
Mm.
Partner Party in offline co-op.
Okej, okay. Hemma.
Ja. Ja. But today's free update will modify the game so that players can host and play matches online.
Okay.
It's not entirely clear why the update has been added so long after the release, but it's welcome news for those who, for fairly obvious reasons, might not be heading to their friends' houses right now.
Ja. Vill man voice chatta måste man väl ha då appen på sin telefon. Man kan inte sätta i sina hörlurar och prata med folk.
Alltså vilken besvikelse det spelet var.
Det där?
Vilken besvikelse det spelet var.
Alltså att de har mage att ens så här, ha det som en ny. Alltså så här, nu släpper vi det här. Det är så här, skäms för att inte det där fanns.
Ja, nej, det är skäms att
2018.
Sen är det som att det vill inte, Nintendo vill väl bara så här, smyga ut den. Det är inte som att de har bett om att det ska bli en nyhet. Med det. Ja, det är
bara så, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Alltså.
Nej, det är lite... Det är ju helt fucked up.
När jag såg den här Zelda-videon med alla Zeldas i rad häromdagen, eller igår, då fick man ju se en liten snipp från den där Breath of the Wild 2-trailern. Blev man ju genast, jag hade typ glömt bort den nästan.
Jaja.
Det var så här, men herregud, Zelda har pars. Och vad fan händer?
Alltså den enda vi har sett.
Ja, den där jätteteasern liksom.
Ja, Zelda har pars, har
hon
det?
Nej, men hon har så här uppsatt, alltså så här, det ser jävligt freak ut och det ser så här jätte mörkt ut och det är ju såhär Midna från Twilight Princess hand som alltså vad händer Nintendo? Give us a fucking news update.
Ja.
Pokémon Snap liksom. Ja, det pratar vi om när det kommer släpp. Nu Isak, nu är det snart dags för dig att plocka fram grepen och skördetröskan.
Lägg grepp.
Och ge dig ut i Farming Simulator 22.
Åh.
Plows its way to PC and consoles later this year. Skulle verkligen
vilja... Känns det väldigt franskt att spela Farming Simulator?
Ja, det kanske är. Jag vet inte om det är franskt faktiskt. Jag har inte koll på.
Det plow. Nej, men det känns väldigt franskt att streama Farming Simulator på engelska.
De heter Giants Software som gör det i alla fall.
Tyska,
det är alltså 22 spelet. Kommer till PC, PlayStation 5, Xbox Series X och S. PlayStation 4, Xbox One och Stadia senare i år.
Trevligt.
Men det som är, de har en sjuk ny grej.
Jaha.
Och det är nämligen 2 år för sent. Seasons changes everything. The new seasons feature will introduce additional weather conditions.
Fan vad gammalt.
Det är så jävla har de inte haft det här?
Var liksom? Ute, vi har inte sagt någon stor grej i år dock.
Nej, förra året var det racism.
Race changes everything. Vad fan
nu är det race trace.
Vad tog vi? Vad var det vi baserade race på? Jävligt wacky.
Ja, det var luddigt.
Ja.
Ah, ja.
Covid changes everything i år kanske.
Just det.
Eller var det 2? Hur länge har vi hållit på?
Vi har snart hållit på i 3 år. Snart, ja. With a set of more than 400 machines and tools from more than 100 authentic agricultural brands. Nu kommer det vara ännu lättare att dive into agriculture.
Nice.
Animal husbandry.
Nice.
Including cuter animals and forestry.
Nice.
Det är
forestry någonting. Ändå, för fan mysigt.
Jag tror att det här skulle kunna vara ett Isak Kvarberg-spel. Ja. Det är därför jag vill prodda dig lite mot att spela Farming Simulator 22. Kanske att du kommer till se, om det kommer till Game Pass måste du prova det.
Ja,
det. De har alltså sålt
hur mycket som helst, va?
Så här står det. The games have sold over 25 million copies combined as well as 90 million mobile downloads.
Oj.
Så det finns
ju nog rätt mycket expansioner på det också.
Men är det liksom folk på så här lantbruksvårdsskolor som kör det här? Eller är det vad är det för folk?
Det är gubbar som, eller killar som gillar en John Deere-traktor som inte har någon möjlighet. Så de får känna på John Deere-traktor där.
Ja, men det är kanske så här Christian Hedlunds publik som gillar att sitta på när han kör tåg.
Ja.
Bara så här mellan två stationer.
De gillar tåg liksom så här.
Ja. Ja, det är intressant.
Det är slow TV. Fan, jag kan kolla på så Hurtigrutten, du vet, klipp eller ja. Så Stora älvvandringen. Det är bara chill.
Mm. Ja, intressant. Kul.
Ja, du, nu tar vi något helt annat här.
Ja.
Lite Warzone-nyheter.
Gud vad vi pratar mycket om Warzone.
Ja, men Warzone är ju på riktigt. Jag borde nästan revidera min lista.
Men gör det.
Warzone ska nog nästan vara topp 3.
Oj.
Otroligt spel. Just det, jag fick kritik för att jag kallade CS i Battle Royale. Det var ju bara ett sätt att liksom beskriva renheten. CS är såklart mycket bättre. Men det är bara
skit för det alltså.
Ja, jag fick ju påhoppad såklart. Det blev jag alltid nu för tiden.
Näthat.
Mycket nätat. Nej, men de här i veckan då så kom det en uppdaterad... Vadå?
Du såg bara genuint ledsen och trött på livet ut faktiskt. Ja. Sällan man ser Isak Wahlbergs mörka sida glimma förbi på det här sättet. Böjde ditt huvud lite tyst i stilla bön. Snälla
Call
Gud, låt det sluta.
Call of Duty Warzone saw a major map refresh yesterday and developer Raven says it will never return to the original map Verdansk.
Oj! Ja, det är borta. Ja, de reviderar och allt det gamla är borta.
Precis.
Ja.
Despite being the same fundamental part of the game's world, introducing Verdansk 84 changes a lot of what we know about Warzone's map and that's seemingly a permanent change. Och det kan man ju tänka sig. Det blir ju så här, de gör ju Fortnite-grejen som ändrar om och fixar och trixar. Och det är ett Battle Pass-spel.
Mm.
Det måste hända grejer som man kommer tillbaka.
Det är farligt att bli för statisk också. För till slut så kommer ingen acceptera att du ändrar. Då är det lika bra att ändra det.
Ja, det blir, man får börja med det rätt fort. Ja.
Det har funnits skit länge, men...
Ja, det var till sitt datum att not coming back. Jag ska se här också, jag såg här. Verdansk 84 adds 7 new locations and fundamentally alters many more, making the area more vibrant, slightly less rundown places that we've gotten used to. The separate river.
Mm.
Så det är en liten förändring, jag har inte hunnit spela ännu, men det är väl kul liksom att se lite. Det finns ju, det är ju ett väldigt det är uppbyggt som så att det har ju de gamla codmaps som de har liksom placerat ut på en stor map.
Mm.
Så det är liksom små multiplayer maps och så är de liksom så här, så man kan springa från Boneyard till storage och så är det liksom, och där är lite. Och vissa är ju inte så bra. Vissa, framförallt downtown, väldigt höga hus. Det blir liksom så här. Så att jag tror förhoppningsvis så lär de sig att spela. Så de kan väl heatmappa vart folk är liksom, och försöka så här, få lite mer utspritt sånt. Men ja.
Det är som flödet till en matvarubutik, vet du. Måste ha mjölken längst in.
Mm, precis, för det är flest folk. Ja, så har du.
har du något? Jag har en skojs
kvar. Marginaler på hyllorna.
Exakt. Så måste du ha sån här demokiosker lite här var, där står en person och gör någon liten snitt.
Fan vad gott med en liten snitt. Sista.
Mm.
Som vi borde tagit i Sony Microsoft-spåret där i början. Men den handlar om att PlayStation boss says PS5 generation will have more exclusives.
Mm-hmm.
Det är Jim Ryan då, Interactive Entertainment CEO. Sony
Jävlar vilken reaktion på den här... vad heter det? Days Gone 2 blev inte av gate.
Ja, just det. Ja, precis.
Desperat.
We have been quietly but steadily investing in high quality games for PlayStation and we will make sure that the PS5 generation will have more dedicated software than ever before, he said. In addition, Ryan also suggested that Sony may seek to acquire more studios in the future, much as it did with Spider-Man developer Insomniac 2019. We have repeatedly repeatedly engaged in mergers and acquisitions, including Insomniac Games in the UK, US menar jag. He said, we will not rule out that option in the future. Så inte så liksom chockerande kanske, men ändå.
Nej, men det är väl så där. De måste väl ut och säga att vi kommer fortfarande exklusiva spel. Det är
jo, men om de säger ändå att vi ska ha ännu mer, det tycker jag ändå låter båda gott. Ja, de fattar ju att det är deras grej.
Men den enda grejen som jag fattar inte riktigt den här upprördheten över att de kanske går ifrån mindre spel lite grann. För de gör ju bara skitbra spel. Så what om det kommer ett om året? Alltså, så här.
Men tänk om vi fick tre om året.
Ah, jo, men de kommer inte vara lika bra. Jag vill ju hellre ha ett svinbra än, alltså så här, Days Gone skulle man ju klara sig utan.
Hur många studios har de nu? Stora. Det är lite svårt att räkna i och för sig.
De har ju jättemycket så här, små
skit. Ja, men sina egna studios. Mm. Så, det är lite konstigt, men ja.
Nej, men de har ju, det är klart att de måste ju också svara på befästa inköp och annat. Jag bara tycker att det är bättre att de så här då licensierar ut remakes till folk.
Ja.
Alltså så här, köp tidsexklusivitet. BioWare. Ja.
Fan, det är ju en perfect match ju. Tänk om Sony kunde styra upp BioWare.
Ja, men vad fan. Varför skulle de sälja till Sony? De vill väl ut på allt liksom. Jag tror mer på att de ska så här, köp till er exklusivitet, alltså som de gjorde med Bloodborne, såna grejer liksom. Köp ett spel av en bra utvecklare istället. Och se till att den blir
ja, det är faktiskt
alltså ett annat spel.
Det är rätt smart.
Det är kanske bara, det de menar.
Om de bara pinpointar och gör det så jag gör bara, de det. Ja, men då skulle de väl kunna släppa två om året i alla fall.
Ja, men jag menar det räcker. Alltså det är ju dumt, vi klagar på Nintendo som släpper, men Nintendo släpper ju inga spel, men får vi två bra spel varav ett är liksom Horizon eller God of War eller liksom ett Naughty Dog-spel. Så ja, det får fan räcka om de är så jävla bra som de har varit så länge, tycker jag i alla fall. Men jag verkar ju helt ensam om det. Nu du! Ubisoft is partnering with Hachette Heroes to produce a series of children's books based on the Assassin's Creed franchise.
Ja.
Så barnböcker och lönnmördare.
Ja.
Vi kör.
Okay, jag tycker inte det känns konstigt.
Ja, men, så här,
nej, det är weird.
Det är jätteweird.
Ja, det är konstigt.
Eller jag tycker det i alla fall. Det här är ju då någonting som verkar vara större grej i England. Det är en serie barnböcker som då heter Mr. Men. Ser ut sådär. Så här konstig liten Linus på linjen man. Mr. Men's series began in 1971 with Mr. Tickle and has since grown to become one of the most recognizable and beloved series of books for early readers. They combine simple words with bright, bold graphics and humorous situations. Då plockar de alltså ut. Och då heter ju alla de här karaktärer Mr.
No.
Eller Mrs. Eller sådär. Miss. Så de tar ut de här lönnmördarna, de här väldigt, som är uttalat lönnmördare, och gör barnböcker av dem.
Ja, det är.
Follow Mr. Ezio, Little Miss Cassandra and Little Miss Eivor as they each try to complete their own missions in the first three books of the series.
Det är ju mycket märkligt.
Jag tycker det här är jättekonstigt.
Ja. Men, Little Miss Eivor.
Jag vet inte, är det liksom Yves Guillemot som är fransk och inte riktigt vet vad assassin betyder, eller? Han pratar ju dålig engelska.
Nej, jag vet inte, men det är väl bra. Nej. Det väl, säger väl någonting om vad planerna för Assassin's Creed är. Att det kommer finnas när de här treåringarna är 17 och 15 år. Då kommer det fortfarande släppas ett och ett halvt Assassin's Creed varannat år, liksom.
Men det är också roligt att det blir så tydligt att liksom Assassin's Creed var en grej från början. Och då var det verkligen Assassin's Creed. Och nu är det mer bara en paraplyorganisation för någon sorts så här allmän, alltså det är som ett allmänt åtagande för att värna om historie preservation och liksom, alltså de säljer ju sina grejer till så här, skolor och,
sant,
och museer och grejer liksom, och nu då barnböcker.
Ja, det är sant. Ja, jo, där finns ju kopplingen såklart.
Mm. Kommer ni köpa Little Mr. Ezio till era spädbarn och se när han trycker upp sin wristblade i halsroten på någon.
Ja, otroligt.
Det blir kul. Mycket blodigt kommer det vara. Då går vi in på släppen.
Släppen. Ja, kommer den nu, kommer äntligen.
Pinnen.
Pinnen?
Den tar vi sist.
Ja.
Men ja, Exakt. Du trodde att det var ett spel.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Eller som var pinnen.
Nej, jag skojade bara.
Idag är det 28. 29.
Idag är det 28.
Då kommer Total War Rome Remastered till Windows, Mac och Linux.
Ja, det är trevligt.
Från Feral Interactive och Creative Assembly. Ja. Och Sega.
Sega. Mm.
Det finns väl jättemånga som tycker det är otroligt bra.
Ja, det är ju bra spelare. Ja.
Och sen då Isak Wahlberg.
Sen.
Nu får du använda din voucher för 30. Det kommer New Pokémon Snap till Switch. First Person Rail Shooter Simulation.
Kawaii!
Från Bandai Namco Studios, The Pokémon Company och Nintendo.
Ja.
Blir det ett köp?
Jag har en voucher. Mm. Ligger och vilar. Mm. Så att den kommer kvittas ut mot det här.
Det är verkligen liksom... Alltså, vi ska wrap our minds runt det här. Att det är alltså, man åker på en liten bana och så tar man kort på Pokémon.
Ja.
Och de kör den igen.
Ja.
De tycker att det känns aktuellt.
Och det kommer se ut som grafik som hade passat på en iPhone för 5 år sedan.
Jag såg någon liten video och det var så här, oj vad långsamt, det går långsamt det här alltså. Det
är... Ja, men du måste hinna stage dina bilder perfekt. Fatta vad nice det är när du kastar ut ett äpple på en surfbräda, Pikachu springer upp, börjar bara hang tända på den där jäveln och du får den perfekta bilden. Och du vet, den här kommer Professor Oak bli glad över.
Min tro på mänskligheten alltså, vart tog den vägen?
Nej, det blir nog riktigt bladask. Men
samma dag får vi de finska hämnarna Housemarque som kommer ut då med sin PS5-exklusiva titel Returnal. Third person shooter, borde också stå roguelike efter det, men det väger de ju kalla det.
Mm.
Från Housemarque och Sony Interactive Entertainment då. Jag är ju total radioskugga för det här nu. Jag hoppar över Giant Bomb-delen om det. Kunde utläsa att de var, tyckte det var bra.
Ja,
sådär.
Tisslet och tasslet är väl att det är ett bra spel, va?
Mm.
Det är en 8.
Ja, precis. Det har jag också ändå
jag
kunnat snappa upp.
Jag säger det nu, du kommer vara här som 7 på Game of the Year.
Jag?
Det tror jag.
Jag är väldigt peppad på det här. Det kan verkligen falla pladask, för jag är så... Jag är så peppad. Det låter bara så jävla coolt. Ett roguelike med en sån. Alltså det är ju som Hades fast med 100 gånger större budget i princip. Det är ju det de utlovar.
Ja.
Fast i sci-fi också som jag älskar.
Ja, det tycker jag är lite töntigt. Jag tycker det är synd att det är en tjej i huvudrollen också. Hur fan ska jag kunna relatera till det?
Och nu börjar han. Nu har han lagt upp benen. Nu har han lutat sig tillbaka.
Skojar.
Fan. Jag är sjukt pepp i alla fall. Fan vad kul det ska bli. Med ett exklusivt PS5-spel också.
Jo, men det är coolt.
Jag hörde också att det kan vara... Alltså att folk har tyckt till lite om priset. Att det kanske är lite väl att ta i för ett sånt här spel. För det är ju fullpris. För en roguelike då. Men någon ska vara först med att göra den här grejen.
Vadå? Varför ska man inte få ta fullpris för en roguelike?
Nej, men att det är någonting med att det är liksom rinse and repeat gameplay. Jag vet inte, att folk tycker att det är för dyrt. Att det borde kosta liksom mindre. Ja. Då kör vi pinnen då. Ganska kort pinne idag. This pinnen. Week in Gaming, Twig, där har pinnen. Det är så jävla dåligt.
Du ska vara stolt över det. Nej, jag tycker det
är
bra.
Ja, bra. Hände inte så mycket den här veckan för i tiden.
För gaming.
Nämnbart är dock till exempel kanske att 2002... Då gick Nintendo ut med launchpriset till GameCube i Storbritannien. 129 pund.
Under all kritik 2002. Att det blir ett segment, trots att det här är billing news. Ja.
2002, då satt de och väntade liksom. Wow, de hade inte spelat Wind Waker än. Sen kom det. Vilken jävla resa det måste
vilken
ha.
Vilken resa, ja.
År 2000, då startade Sonic Team. i Tokyo och Japan.
Ja, ja, ja. Då har alltså Sonic redan gjort sedan länge.
De exakt, bara,
ja.
Men då startar de det här. Okej, ni ska bara göra Sonic. Ja. Ni är Sonic-team. Och så har de väl gjort annat också.
Den här världshistoriens sämsta team. Det är de och Palmutredningen. Palmegruppen. Det är så här.
Fan, man skulle mergea
ja,
det.
Ja, verkligen. Vilket så här,
okay,
det roliga är att Sonic-team hade säkert hittat mördaren och Palmegruppen hade säkert gjort bättre, bättre Sonic-spel.
Just det. Sonic-team bara, Skandiamannen, va? Nej. Det var ju Christer hela tiden. Ja, ni har honom precis. Och sen då, 1984, ett väldigt bra år. Jag föddes ju bland annat då. Men då kom också Versus Duck Hunt ut till Nintendo Entertainment System. Versus Duck Hunt. Är det att man kan spela två? Eller? Jag fattar inte. Ingen vet, ingen kommer någonsin få veta. Men Duck Hunt alltså. Jävla spel.
Kanon.
Klassiker. Så det var en jävla dålig pinne den här veckan. Jag får shapea upp det till nästa vecka.
Det är okej. Okay. Du får hålla på. Jag vet inte vad det är det här med att du alltid ska ha nya segment. Men
det ska hända grejer i podden. Ja, ska inte stagnera. Ska inte bara sitta och vara kvinnoförnedrande.
Det att du behöver... Jag glömmer hela tiden bort att vi är fundamentalt olika. Du behöver liksom skapa förnyelse.
Jag är en kreativ person.
Jag är förnyelse. Per definition. Det är alltid något nytt för mig.
Se fram emot din 30-årsdag när du börjar sakta men säkert dala ner i gråhårighet och impotens. Det ska bli så jävla skönt att se. Jag ska sätta mig med popcorn och bara luta mig tillbaka och njuta.
Jag tror det kommer nog vara en av Sveriges absolut sexigaste 50-åringar. Så att det är ju 20 starka år kvar. Alfa!
Fy fan. Vi tappar två lyssnare varje gång du öppnar munnen, känns
folk som. Fattar väl att jag skämtar.
Ja, jag tror inte. Vad har du spelat? Säg inte Warzone, säg inte World of Warcraft.
Jag har ju spelat WoW.
Det är klart.
Men det behöver vi inte prata så mycket om. Men jag börjar väl känna att det var det där. Jag och Oliver hade kollat upp det där.
Vi ska ju dinga 60.
Jo, men det är ju det som är grejen. Liksom, när man är på 40, då har man liksom bara kommit halvväg. Så det är ungefär lika lång tid kvar. Samtidigt så börjar vi ändå så här sakta men säkert... För jag vet att så här, det finns lite så här knepiga levels där man liksom inte kan göra så mycket, när man typ bara får grinda sig fram för att spela.
Mm.
För att köra instanserna sen är ju väldigt roligt.
Ja.
Så att snart är vi på Uldaman-level.
Uldaman!
Uldaman. Får vi köra Uldaman och sen så får man köra Sylfarak eller vad det är. Det skulle du vilja göra. De körde man ju mycket för.
Men är det Burning Crusade nu? Har det kommit än?
Nej, det har inte kommit.
Nej, det har inte kommit.
Det är väl nära, tror jag. Vi får se lite. Hur det fortgår.
Vi tar en paus då. Ta upp det igenom en månad när ni är sugna.
Ja, problemet är att Oliver är sugen. Igår försökte han shama mig. Att jag inte kunde spela. Jag blev helt galen.
Ja, det måste vara momentum på det. Annars så dör det helt och
hållet. Ja, men det är också så här. Det är ju trist men sant. Så här, jag kan ju inte spela. Ska den här podden ha något slags värde?
Ja.
Då kan jag inte spela ett spel
ni
för
får
länge.
Ni får starta en sidopodd. WoW-podden.
Ja, kanske. Men jag kan inte ha kontroll en podd till heller.
Ja, Patreon exklusivt.
Ja, det är sant.
Ni pratar WoW i 2 timmar.
WoW, colon, kontroll, ja. Men så är det. Men det kan vi lämna där här. Jag kan istället få berätta om att jag har i samband med en liten get together at my home this weekend har jag spelat Jackbox Party Pack. Jag tror jag pratade om det förut, men jag spelar Quiplash. Men framförallt vill jag ändå slå ett slag för TKO.
Vilken är TKO?
Det är när man ritar tröjor och skriver slogans och parar ihop dem.
Den är riktigt fin.
Den är riktigt fin. Och jag tycker ändå så här, jag tycker det är lite dyrt spelet.
Men är det inte på Game Pass eller?
Det tror jag inte. Eller kanske,
tror jag har varit i alla fall.
Jag kanske var lite full. För jag betalar för 150 kronor för det.
150, hur många får du? 5?
Ja, men det är ju alltid bara max 2 som är bra.
Okej då.
Du får 150 kronor för 2 rätt roliga minigames. Det tycker jag är lite dyrt. Det borde kosta en hundring liksom.
Det är ett bra Game Pass-spel ändå. Det ska vara på Game Pass om det inte är det.
Jo, det kanske är det. Vad dumt att du köpte det i sådana fall.
Jag alltid kolla Game Pass först.
Ja, jag vet. Men jag kommer trycka på. Jag har druckit 7000 här. Så jag spelade det. Men så har jag faktiskt också spelat det. Får man en inblick i mitt liv. Men nu har jag spelat det med 3 olika sällskap.
Okej. Du har varit killen som drog... Ta fram era mobiler. Nu ska vi köra Jackbox.
Nej, men det var faktiskt inte så. Först var det så, det föreslogs. Och då köpte jag det, så spelade vi det. Sen dag 2, då tyckte jag det var så kul dagen innan. Så då sa jag men vi kan spela det här om ni vill.
Vad köpte du det till?
Xboxen.
Xbox.
Och sen tredje gången, då var det faktiskt någon som föreslog, har du det? Jag bara, jag har faktiskt det. Men jag vill ändå slå ett slag för partyspelet. Och som vi lökte framförallt slå ett slag för hur otroligt enkelt det är.
Ja.
Alltså vilken jävla teknisk underverk det är. Det är liksom, det är lättare än någonting som någonsin har hänt. Jackbox.tv. Skriv in en fyrsiffrig kod och ditt namn.
Ja, det är ett sånt där spel som Nintendo aldrig skulle klara av att göra, för det är för simpelt och enkelt och det bara funkar liksom.
Men alltså att man blir också så här, för det har ju funnits rätt länge.
Ja, ja, gud.
Det är konstigt att liksom implementationen inte är, för det skulle ju kunna gå att göra rätt mycket inom ramen för den där typen av spel, och ändå är det så här väldigt enkla så här textbaserade.
Men det är väl just det att det, är så, det blir, alltså så fort du introducerar för mycket bells and whistles så är det någon som sitter på en skitdålig telefon och så funkar inte det, och så har de en fel version av Android och så är det kört.
Liksom. Ja, men tänk du köra någon slags, liksom, tänk du köra ett Super Mario Party. Tjoff, vänder på telefonen.
Mm. Ja, varför gör inte Nintendo det, till exempel? Bara en sån sak. De skulle ju kunna ha gjort det här redan. Men ja, jag håller med. Men jag menar, grejen är väl just enkelheten. Alltså det är ju inte spelet i sig som är roligt, det är ju idén och era egna hjärnor liksom. Det är det som är kul. Så att det är ju bara, det ska vara rätt folk som kan engelska bra.
Så är det. Men,
så är det bra.
Ja, kul. Ja, så var det i alla fall. Så det kan jag slå ett litet slag för återigen.
Gud vad vi har, det är så bra att vi täcker så olika spektra av den här branschen. Jag då som har suttit i min ensamhet. Var du klar eller?
Ja, jag är klar. Jag vet inte vad du säger, det. Fan vad mycket sådana. Vad har jag spelat i år som är liksom tillsammans med folk? Det är Warzone, det är
It Takes Two,
det
typ.
WoW, It Takes Two. Det var i och för sig inte år jag spelade det, men
Fallout 76.
Ja, Fallout 76. Ja, Jackbox. Mycket, mycket spel. Och jag och Jocke som har suttit och spelat Overcooked. Och jag och Oliver som har suttit och spelat, vad heter det då? Cuphead.
Ja, just det.
Und so weiter.
The Social Gamer.
The Social Gamer.
Jag tryckte ju på avtryckaren dag 1 och kastade mig in i Near Replicant version 1.22474487139.
Varför då?
Jag blev skitsugen. Jag såg IGN-recensionen. Jag såg faktiskt hela för en gångs skull.
Ja, ja.
Jag var verkligen så här, ska jag verkligen göra det här? Jag har en sån där feeling som jag får ibland när jag bara instinktivt känner att jag kommer gilla det och är i rätt mod. Det kostar ju då 600 spänn. Det här är ju en remake på ett spel från 2010.
Mm.
Och det är ju då Yoko Taro, creative directorn och game. Alltså det är så här lite vagt vem som gör vad i det här teamet tycker jag. Men han är ju i alla fall väldigt ansvarig för tonen och feelingen och allting. Mm. Sen kanske inte jättemycket game, liksom gameplay-grejer och sånt där. Men det är alltså han som gjorde Near Automata. Och det är de här spelen som bygger på en gammal serie som heter Drakengard. Så det här är ju typ egentligen Drakengard 4 eller någonting. Typ, fast det heter Near. Det här spelet gavs ju då ut bara i Japan som Near Replicant. Det kom till resten av världen som Near Gestalt. Där man spelade som en pappa istället för en bror. Jättekonstigt varför de gjorde så. Men allt med det här spelet är ju sådär. Okej, ni valde att göra så här.
Ja.
Och för er som har spelat Near Automata så fattar ni ju vad det här är för spel. Det är alltså ett spel som är superjapanskt, jätteanime och som är väldigt eget med en egen ton. Och sen så är hela grejen att du ska spela spelet x antal gånger. Jag tror att här är det så här 4 gånger för att se allting, och sen måste du skaffa alla vapen och allting för att få se alla och the true ending och sånt där. Så det handlar, alltså det är liksom hela idén. Det blir ju lite som att så här, köpa en roguelike till exempel, att så här, köpa grejen. Att så här, det här är inte ett linjärt spel som kommer funka som Horizon Zero Dawn, utan det här kommer vara en annan grej.
Ja, Near Automata, har man inte liksom unnat sig att se någon förklara hela storyn där, så gör det för en rätt fräck.
Ja, men det är ju det, alltså jag tycker ju att det här är skitbra än så länge. Jag har spelat 8 timmar kanske.
Har du spelat automater eller?
Ja, jag har ju spelat det 1,5 gång igenom. Jag orkar ju aldrig mig igenom liksom 2 playthroughs, för att det blir ju, alltså så här, det är ju en sjuk proposition att ge folk tycker jag. Så här, spela det här spelet som tar 13 timmar.
Det är väldigt mycket ansträngning för liksom en payoff som är relativt liten.
Ja, men och för mig så var inte Near Automata, det greppade mig aldrig, alltså jag gillar det verkligen med alla dess quirks, men det greppade mig aldrig på det sättet storymässigt. Jag tyckte det var väldigt luddigt och väldigt stora, breda penseldrag liksom, stora episka grejer.
Men skiljer sig gameplaymässigt då, för det är väl liksom någon slags hack and slash, eller ja. Nej, vad heter, alltså lite så Devil May Cry.
Ja, det är väldigt lik gameplaymässigt. Ja. Alltså det är tredjepersons spel, anime-spel, med väldigt så snabb, explosiv combat, väldigt enkel.
Är inte det så jävla tråkigt?
Ja, det är inte så tråkigt, för det är väldigt enkelt och det är verkligen så här. Det är en så jävla liten del av spelet. Spelet går inte liksom ut på combaten. Utan det som är grejen med det här spelet är ju att det är i alla fall en första playthrough. Vi får se hur det blir sen. Men det är en sån jävla gottepåse av överraskningar och roligheter. Och det som skiljer det här spelet tycker jag väl, verkligen från Automata är att jag tycker de här karaktärerna är mycket starkare. Okay. Du spelar då som en huvudkaraktär som du namnger själv, men han ska ju heta Nier. Precis som Link ska heta Link. Så han heter Nier för mig. Och öppningscutscenen är liksom att man ser han och hans syster så här 2057 i någon sorts postapokalyptisk värld. Och så får man en liten tutorial intro-grej och man märker att hon och den här systern är sjuk. Ajajaj, hur ska det gå? Och sen helt plötsligt så hoppar de fram 1400 år. Mm. Och då spelar du som en annan reinkarnation av de här karaktärerna, verkar det som då bor i en liten by. Och den här systern är då fortfarande sjuk. Hon har så här svart text som växer på hennes armar så här. Det är så jävla anime det här. Och sen så ska du som då brodern försöka hitta ett cure for this disease. I princip.
Som en bror.
Som en bror gör. Och det är väldigt mycket så där. Alltså det är ett väldigt enkelt spel rent mekaniskt och så här grundmässigt. Du springer runt på liksom olika grässlätter och springer fram och tillbaka mellan olika karaktärer. De skickar dig fram och tillbaka. Gå och prata med Popola. Hon sitter uppe i biblioteket, så går du dit och så här. Gå till stan. Gå tillbaka till Popola. Gå hem igen och kolla hur hon mår liksom. Men hela tiden så är det blixtsnabbt. Det är liksom, det är verkligen snabbt, snappy. Combaten är rolig. Den är över fort. Det är verkligen så här.
Döda lite.
Ja, men så här, döda lite. Det ska vara lite combat liksom. Det är så här Shades heter fienderna som tar över världen. De är väldigt sådär, de ser ut ganska såhär basic Zelda
karaktärer. Som Shades gör.
Sen introducerar de så sjukt coola karaktärer, det är det som är grejen. I Nier Automata har man en liten drone bredvid sig som man skjuter med hela tiden. Så det är såhär tre... inte klapprap, tack god gud. Det här har vi en bra sidekick alltså. Men i Nier Automata har man en drone som man säkert kan uppgradera och bla bla bla. Så du har liksom tredje persons fighting, men samtidigt med bumpersarna så kan du skjuta magi med den här dronen då. Här är det en bok, en magisk bok som man hittar i ett slott som heter Grimoire Weiss. Som är en sjukt bra karaktär, som är en sån här väldigt posh brittisk så här pin upp i röven karaktär.
Okej, okay, vad roligt. Sasso typ.
Ja, men precis, verkligen Sasso som så här, som då du skjuter magi med, men också som är med och quippar hela tiden och så här är jävligt nedlåtande och jävligt syrlig.
Jag blir lite sugen. Det här låter kul, ja.
Det är kul, ska jag säga.
Kanske årets Japan för mig.
Sen stöter man ju också på det här, och det här är så här, jag bara älskar den här grejen. Sen stöter man ju på en karaktär som heter Kaine, som görs då av Laura Bailey. Otrolig, som vanlig, hon som är Abby i Last of Us 2. Och hon är så här, det här är ju typ det sämsta med spelet, att hon är så här såklart klädd i bara en negligé och så här see-through trosor och jävla vad trötta japanerna är. Så att de inte patchar bort den där skiten. Minuspoäng för det alltså. Men det som väger upp den karaktären är att hon har den värsta sailor mouthen i ett tv-spel jag har varit med om. Alltså.
Sailor mouth, ja.
Alltså hon svär. Hon är så jävla grov i mun. Det är verkligen så här. Hon är konstant skitförbannad. Bara så här hugger av folk. Och så när hon slåss med fiender så är det verkligen så här. Laura Bailey som skriker I'm gonna rip your eyes out and piss in the sockets och såna där grejer.
Oj.
Hon bara kallar alla så här, you fucking, alltså så här. Och det är den kontrasten mellan dem, alltså hur hon ser ut och hur hon är och låter, är så jävla underhållande. Och sen är ju hela grejen med det här spelet också att det är så jävla genre bending. Och det är ju Yoko Taros hela grej, precis som jag sa förra gången, att så här. Du följer det här äventyret som är väldigt, det är liksom intressant, det är en väldigt liten personlig saga, men du skickas till olika delar av den här världen och du springer dit och så helt plötsligt så är det ett då byter de perspektivet så du ser det uppifrån och då blir det en sån pussel, putta block på olika sätt för att blockera olika lasrar och grejer. Sen helt plötsligt så blir det en plattformare där du får hoppa på plattform. Alltså det blir lite som ett Mario-spel det här liksom, fast i animeskrud. Sen blir det bullet hell helt plötsligt, kulor överallt ifrån som du måste dodga. Sen helt plötsligt så går de in i ett textäventyr som är skitlångt.
Men 2010 måste det ha varit rätt fräscht också.
Ja, alltså för det var ju liksom det första, ja, Drakengard har ju varit roligt också, men det var, det är verkligen, det känns roligt och underhållande. Och sen det sista jag har gjort nu, då är helt plötsligt blir sån här Resident Evil 1-perspektiv. Så man ser det snett uppifrån och går i såna statiska Grim Fandango-miljöer i så här spooky house typ. Jag älskar den grejen, för det är så jävla, alltså så här, de gör det precis tillräckligt mycket för att man hela tiden är intresserad av vad som händer.
Hur långt är det, tror du?
Jag tror att första genomspelningen kan vara så där kanske 13-14 timmar eller någonting. Sen ska du ju då, du behöver inte köra helt från början när jag förstått det. Du kan ladda efter typ halva eller någonting och köra klart det.
Men det blir väl någon vinkel på det när du kör andra genomspelningen?
Ja, det ska ju vara otroligt, säger ju folk. Jag vet inte om det kommer vara det, men du kommer väl antagligen få spela då som Laura Baileys svärande, hennes perspektiv, spela som henne istället. Så var det ju att ta, och så får man se. Musiken är otrolig. Den är så
är
bra.
Är det snyggt?
Jag spelar ju på Xbox. Det är ju locked 60, väldigt, men det är ju ett Xbox, det är ju ett bakåtkompatibelt spel.
Vad kostar det?
Det kostar 600 spänn. Men på Xboxen får du ju faktiskt Auto HDR-funktionen som lägger till HDR på det. Vilket gör att det poppar lite mer, har jag sett, än PS5-man.
Du köper en CX.
Ja, du måste köpa en CX. Men det är inte världens snyggaste spel. Det är det inte. Men de har verkligen hotat upp det. Och det är helt fine och det flyter skitbra. Laddtiderna är superkorta. Som sagt, soundtracket är otroligt. Alltså det är, och det var ju Nier Automata också. Ja, men det här är verkligen on par med det. Såna här liksom melodier som återkommer. Det typ ligger nästan samma soundtrack hela tiden, men de plockar bort grejer och så tar de in det igen och helt plötsligt så sjungs melodin. Och helt plötsligt är det värsta stora operapartiet med värsta operakören, så svinepiskt. Jag tycker verkligen det är, jag är så oerhört överraskad över att jag tycker det är så bra. Sen finns det ju många grejer med det som är väldigt gammalt och dåligt. Till exempel alla dessa sidequests där folk bara såhär, I want 5 pieces of mutton, 2 berries and, alltså såhär, och såhär, såhär, ja, spring dit, hämta det, spring dit.
Men det var ju värdelösa sidequests i Final Fantasy 7 också. Det är ändå 10 år.
Och här kan man, verkar det som, bara skita i alla sidequests. Man kan bara skita i dem, vilket för mig är en dröm. När spelet är så här, kör bara storyn. Så jag tycker egentligen inte det är ett problem. Sen är det ju så här, det är inte världens snyggaste spel. Det ska ju vara rätt person för det här spelet också. Jag tror väldigt många kan tycka, kan höra mig prata om det nu och sen kanske dra igång det och bli väldigt så här, aha.
Kolla en IGN-review eller en...
Ja, gör det.
Eller en quick look eller något. Eller läs något av Chris Plant som jag vet älskar dem.
Men Yoko Taro, jag måste bara avsnittningsvis säga att så här, jag älskar de här spelskaparna som har en egen stil som Kojima och som Suda och Yoko Taro. Även fast man kanske inte älskar spelen så här, men det är så jävla gött med folk.
Ja, förlåt, så klart.
Ja, men med folk som liksom så här, jag vill göra mitt spel så här. Jag tänker skita i vad ni tror att jag ska göra. Jag gör det så här. Sen om det är, alltså det är inte så här, alltså det är inte mindblowing på det sättet som Metal Gear 1 var när det kom liksom. Nej. Men det är så här, det är så jävla skönt att inte veta vad man ska vänta sig och veta att man kan vänta sig det oväntade istället.
Det märks, det tycker jag är väldigt roligt att det är så tydligt att Japan har en helt annan syn på tv-spel. Alltså det är en helt annan kulturell tyngd i tv-spel. Mm. Att de tillåter kreatörer att faktiskt sväva ut. För här är det ju bara indie-utvecklare som får chansen att göra det. Mm. Och det gör ju att det är ju bara från Japan. Du kan få AAA-spel som är out there. Mm. Det finns ju ingen annanstans.
Nej, jag verkligen kan få vara out there. Ja. Inte på ett så här, alltså, det behöver inte vara heller att så här, vi är balls out anime bara crazy hela tiden. Utan faktiskt så här, i en sekvens som är så jävla fin i det här spelet så kommer man till en by där alla pratar ett språk man inte fattar. Och sen så hittar man en karaktär som inte kan prata utan hon kör teckenspråk. Och då kan boken prata teckenspråk med henne på något sätt. Han har inga händer, men på något sätt.
Ja.
Och då blir det liksom att då går de in i en sån version där hon står och liksom tecknar saker till henne. Och så får man följa efter henne och liksom så här. hon går och visar den runt den här byn och blir ens tolk där liksom. Små fina sådana moments som är så jävla så här, fan vad det här är inte, det här är ju inte fett på något sätt liksom. Men det är bara så här.
Lite fint.
Ja, det var en liten nugget på 30-40 minuter som bara var så här. Den här otroliga karaktären som också är klädd i någon sån här konmask, för det här folket får inte visa sina ansikten så alla har masker på sig, och så är den så här Yoko Taro designade som ser bara helt crazy ut. Ja, det är, det har någonting där spelet alltså, men priset är ett problem. Ja,
det
alltså.
Lät väldigt dyrt.
Det ska kosta, det ska 400. Vara 200 spänn billigare det här. Ja. Men när det går ner i pris säger jag, hoppa på det här alltså, för att om ni vill expandera er vy lite liksom. Sen får ju se om jag orkar spela liksom 8 playthroughs. Ja, men jag ska i alla fall försöka göra 2. Så jag får se i alla fall en gångs skull vad det här är. Men för mig räcker det här liksom. Jag behöver inte se alla de här alternativa sluten. För mig räcker det med att det är bara så här bra och endearing och typ kul. En personlig liten historia som är skitbra voicead och annorlunda. Near Replicant.
Nu ska jag berätta om ett nytt spel jag spelar. Mm. Eller nytt för året. Relativt nytt. Looper Hero.
Du har köpt Loop Hero.
Ja, jag gjorde det äntligen. Jag har ju köpt det för typ en månad sedan, en och en halv. Så har det bara legat där, så jag har liksom inte haft någon vibe. Men så var det, ska jag faktiskt helt ärligt säga, när vi pratade förra veckan.
Mm.
Och i vår älskade podd om tv-spel, så blev jag, då tyckte jag att du lät så glad när du spelade tv-spel. Så jag kände ett sug för första gången på egentligen hela året. Och så här har det ju varit varje år vi har gjort kontrollbehov. Eller var verkligen så här, förra året i alla fall. Dippar. Jag får en baksmälla efter att ha liksom varit så jävla pushy under julen. Och hösten. Att hösten blir, det är då jag spelar liksom.
Mm.
Och sen väntar jag, så pallar jag inte. Så kanske jag har någonting så här att puttra med på sommaren. Men det är någonstans nu.
Ganska sunt beteende skulle jag ju ändå säga.
Det är rätt skönt att ha. Men jag får ju alltid lite ångest i relation till podden. Att jag inte, alltså så här, vad har jag spel släppta i år nu? Jag har kanske spelat 3.
Mm.
På riktigt liksom. Mm. Jag har inte, då är jag alltid så här, bara fan, nu ska jag få upp en goti. Sen kanske jag är uppe i 7 någon gång i oktober.
Sen
så har jag spelat 15 nya spel i slutet av året ändå.
Mm.
Men jag får väl lära mig det. Så att jag vet att det blir lite tråkigt. Men nu har jag spelat i alla fall. Jag fick feeling. Jag kände, jag skrev en lång lista på massa fina spel. Jag ska spela också. Mm. Nya spel. Abe Soulstorm och vad fan det nu var.
Just det ligger och
ja, det ligger väntar och väntar. Också, ja. Så det ska jag testa. Ja, men nu ska jag göra den där grejen att jag ska så här, nu har jag skrivit upp listan, jag ska bocka av dem.
Mm.
Vissa saker kanske bara ger dem 2 timmar liksom.
Ja.
Det är okej.
Okay. Det är helt fine.
Ja. Och vissa, något kanske jag fastnar för. Jag vill bara spela igenom, testa lite, se vad det är. Så det ser jag fram emot att ta det lite lugnt och spela lite tv-spel.
Men hur är nu detta Loop Hero? Jo, är det ett spel? Eller är det bara ett idle game?
Nej, jag tycker att det liksom har just en loop som är bra, alltså. Riktigt bra.
Vad är Loop Hero?
Loop Hero är, i grund och botten så är Loop Hero en liten så här ASCII-doftande, enkel, liksom pixlig, loopad bana.
Mm.
Som din gubbe går runt på. Och när du dödar monster, i början är det bara slime.
Mm.
När du dödar slime så kan du antingen få gear eller så kan du få kort. Och de här korten kan du använda till att antingen modifiera loopen eller bygga saker runt om banan som ger resurser.
Men det som är grej, bara så folk förstår, det är alltså du styr liksom inte en gubbe utan du är någon sorts övergripande omnipotent.
Ja, jag styr liksom den här världen.
Ja,
jag bygger världen som gubben går i. Så att säga att det är ett idle game är bullshit.
Ja, men precis. Men du modifierar saker för att loopen ska påverkas. För den här gubben går i loopen. Vilket,
gubben går i loopen vill och sen ska jag påverka den. Jag kan byta ut hans gear och då vill man såklart ha bättre gear. Och sen så kan jag lägga kort för att få resurser. Så kan jag lägga kort för att skapa liksom monster.
Mm.
Olika intervaller på olika platser. Och där är det en trade-off då hur mycket man vill göra. För att när du dör så börjar det om.
Mm.
Dör du så får du med dig 30% av dina insamlade resurser. Överlever du får 60%.
Okay.
Och för de här resurserna så kan du då i ditt base camp bygga upp saker så att du blir bättre. Få mer grejer.
Mm.
Det är liksom en sån roguelite egentligen.
Men hur aktivt är det liksom?
Du gör ju saker hela tiden. Du tar ju beslut hela tiden. Men du tar ju beslut. Det är ju ett strategispel.
Mm.
Du tar ju beslut. Vilken bild ska jag ha på gubben? Vågar jag lägga till en till? Vågar jag lägga till vampyrtempel här? Vill jag ta den? Hur gör jag?
Mm.
Du kan bygga saker på olika sätt. Så att det påverkar. Säg att du ska bygga berg. Mm. Om du bygger mountains i ett grid 3x3, då får du inte bara base-resurserna, utan du får också 9 extra resurser sen om du bara bygger berg, istället för att blanda ihop rocks och rock. Och mountain är två olika typer av tiles.
Okay.
Så du kan ju du kan ha lite sådana trade-offs i den delen. Och sen så är det en bedömning av hur mycket din gubbe pallar med i form av mobs. Och sen så är det vilken typ av bild du vill ha gear-mässigt. Alltså, så här, vill du köra vampyrism att du får liksom tillbaks liv? Eller vill du köra hög defense? Vill du köra snabb attack rating? Alltså så här, vad vill du ha för typ av vibe där? Och jag tycker att det är väldigt bra. Men det är inte liksom, det är inte, jag vill inte sitta framför en dator och spela det.
Nu börjar det. So it begins.
Den känslan.
Ja, men att du sagt om säkert blir mig.
Ja, nej men det här, det är för att det är för att det är liksom, det är ett väldigt, väldigt enkelt spel. Förstår du? Det är inte värt ansträngningen, nej, att sätta igång datorn och sätta sig framför datorn. Det här ska jag ha i telefonen.
Mm. Ja, men det är liksom som schack, att du vill kunna luta dig tillbaka och tänka på ditt drag.
För att jag tycker den har någonting. Det finns en liten story där som är så här väldigt så här suggestiv, rätt häftig liksom, tycker jag på något vis. Och man bygger upp den där sitt camp, massa grejer. Alltså så här, jag skulle vilja spela till slutet, men jag kommer inte göra det. Jag kommer inte lägga all den tiden fullt koncentrerad framför datorn, utan jag hade gärna liksom haft Looper Hero igång i min telefon samtidigt som jag kollar på liksom något 1,5 timmes review av Subnautica med Josef Andersson, som jag redan har sett en gång.
Det låter som ett idle game dock. När du säger så.
Nej, men det är det inte, men du får ju sitta och liksom micromanage, men så här, du har ju lite liksom, för du kan
ju låta, på tid liksom,
du kan ju låta kortet byggas upp liksom. Så att du kan, behöver inte spela, det är liksom inte, du behöver inte sitta där 100% fokuserad. För att ibland så sitter du småväntar på någonting så här, bara, okej, nu har jag fått så jävla bra, nu har jag så jävla bra gear, så jag kommer få bättre gear på ett tag och liksom så här, jag kommer klara det här. Men om man jämför med ett strategispel, då har du ju antingen ett tyngre strategispel, då tänker du ju tills du agerar. Här finns det tid mellan tanke och agerande, för att du kan inte påverka vilka kort du får, du kan inte påverka vilken gear du får. Så ibland så kan det vara så att det är 4 minuter när du inte får något kort du kan spela och du inte får någon ny gear att använda. Då är det ju bara att titta och låta det spela sig själv. Men då är det lite sådär att vi har ju spelat ett idle game ordentligt vid ett tillfälle som tyckte var väldigt bra. Paperclips Inc. eller vad det hette. Något sånt. Men där händer det så mycket i storyn och du vill ju liksom...
Alltså, är det det här då? Är det bara liksom... Är det story? Det är någonting, ja.
Ja, men det är story.
Ja.
Och, så här, och det är kul, men det är bara, det är liksom en sån här halv... Men jag tycker inte det är värt investering. Jag skulle inte vilja spela på Xbox eller PlayStation heller.
Du vill ha det på mobilen.
Ja, men man vill inte sitta och spela bara här, för det är liksom inte riktigt...
Nej.
Det finns lite för lite lull kring det.
Ja, men det kan jag förstå alltså.
Men jag tycker att det är ett bra spel.
Det känns som att det är många som har det lite som... Alltså som får väldigt ro av det. Som kanske vill sitta och spela det bara det här för att...
Ja, men precis. Men då skulle jag hellre spela... Jag kommer ihåg Islanders kunde jag ju sitta och spela. Det snöar ju på. Det är ju mycket så här... Då gör du ju något hela tiden. Mm. Även om det är väldigt chill och väldigt enkelt.
Mm.
Men då... För där var det ju ett sånt typ av strategispel att antingen tänker du eller så gör du.
Mm.
Här, det är just de här minuterna emellan som jag tycker känns jätteonödiga då och har gjort hela investeringen att sitta...
Så du är för rastlös helt enkelt.
Nej, men både dator, alltså min dator och min skärm är ju för bra för det här spelet. Det är ju rätt fult liksom.
Ja, jag skulle precis säga att det som drar in mig är att jag tycker det är otroligt snyggt.
Ja, men tänk om jag kunde ha det på paddan liksom. Det var perfekt.
Ja, men det är ju som du säger.
Spela en halvtimme innan jag går och lägger mig i paddan. Alltså så här, den grejen.
Men det är väl nästan bara en tidsfråga innan det här är ute
jo,
på.
Jo, men det är synd.
Allt. Ja.
För att jag kommer inte hoppa på det igen, nej, tror jag. Om du kommer på arcade kanske liksom. Men det är helt klart ett bra spel och man tittar ju, kollar en review och så fattar ni, gillar ni det så kommer ni gilla det, då är det liksom det är en 7 eller något.
Det är ju lite av ett, vad heter det, det är ju lite av en snackis, det kommer kanske komma upp på någon Game of the Year-lista för folk säkert.
Det tycker jag inte att det förtjänar.
Det ligger ändå på 82 på Metascore och ändå 8,2 på user score, det är rätt högt att ha både. Så det är ändå hållt i hög dagar, men jag har ju varit så här, fan, Isak spelar aldrig det här. Ska jag prova det bara för att det var lite hype? Men nej, jag ska ju inte spela det.
Det är inte så bra. Nej, men det är liksom inte,
ja, det är
en sån.
Okay.
Nej, men för det är ju bara att vi...
Det är på fel plattform.
Vi är bara tröttfödda. Eller vi är ju dödfött vad gäller bra indie senaste... Ja, men hela 2020.
Cyber Shadow är otroligt. Ja. Ja.
Cyber Shadow.
Cyber Shadow.
Sluta prata om det nu.
Det är så jävla bra,
Isak. Du ska aldrig säga det ordet igen.
Ja, sakta men säkert. Jag tar en bana då och då. Det är så jävla svårt nu som man måste lägga. För att ta sig från en bonfire till en annan så måste man lägga 10-15 minuter för att det är så jävla krångligt.
Nu är jag klar med Loop Hero. Jag och Brandon Pavlovic ska spela...
Det heter alltså Loop Hero.
Jag och Brandon Pavlovic ska spela Valheim var det lider också. Kan man se fram emot.
Troligt alltså.
Det måste testas. Nu får du säga vad fan du vill.
Nej, jag har liksom inte spelat
fan
så mycket
mer. Vi har ju poddat 6 timmar nu. Mm. Och jag är jättehungrig.
Jag har också spelat väldigt mycket ner. Och så har jag ju faktiskt passat på att se om hela Mandalorian säsong 2. Otroligt alltså. Förutom slutet. Slutet är... Ska inte spoila någonting?
Grät i slutet.
Alltså,
det
jävla.
Största jag varit med om.
Alltså kast alltså.
Största jag varit med om.
Usch.
Mando.
Men...
Nej, säsong 2 är väldigt mycket bättre än säsong
1. Jag har faktiskt skrivit musik i helgen också. Så jag har också levt life.
Cool man.
Catcher platta 2, vet du. Jävlar.
Det blir trysch.
Mm, fan, det blir lite punkare, lite snabbare.
Cool man.
Balls to the wall.
Balls to the wall.
Balls out.
Håll...
For a ramp.
Dicks out for a ramp.
Ja, just det. Förlåt. Ja. Det var kontrollbehov.
Det var kontrollbehov.
Dagens kontrollbehov.
91.
Bli Patreon så får ni höra Kontrollbehov Plus också.
Ja, nästa vecka kommer Kontrollbehov 92.
Vi är uppe i mycket högre. Det här är 135 episoden.
Ja, men det lät inte 91 skitmycket. Så är vi uppe i 130 plus. Liksom.
Ja, det är otroligt faktiskt. Nej, men vi har goda Kontrollbehov Plus-grejer på gång. Den här veckan då så diskuterar vi bland annat väldigt filosofiskt om spel som tar en mer holistisk approach och som inte saknar något.
När vi sett den här titeln, då är det ju, kommer det vara ett användbart begrepp.
Ja, vill
det är typ det finaste betyg jag kan sätta.
Precis, vill man vara med och bestämma våran etikett som vi kommer sätta på spel som både jag och Isak tycker är fullständiga upplevelser, till exempel som ett Disco Elysium eller ett Obra Dinn, då får man bli Patreon, Fendoras Patrons, gå in och kommentera på det avsnittet av Kontrollbehov Plus som vi släppte idag onsdag.
Det är väldigt esoteriskt. Det är ett svårt och det är en känsla snarare.
Mm. Ja, man får lyssna. Man får bli Patreon så får man höra. Det är jävligt intressant. Så får man höra min anekdot om Kristi Gamer också. Jag droppade den.
Ja, det var så jävla konstigt.
Tack för att ni lyssnar på vår podcast. Gå med i eftersnacksgruppen på Facebook. Vem vågar steppa upp och bli den 800:e medlemmen? För nu är vi typ 4 ifrån eller någonting.
Kom in i värmen!
Ja, det är så härligt och varmt och trevligt. Ja. Och alla berättar om hur de spelar spel med sina spädbarn på bröstet.
Just det, jag hoppas att ni har kul där också. Jag har inte riktigt hunnit vara med på lätt länge. Det är väl vad det är.
Jonas Wågström håller, han håller ju skeppet stadigt flytande.
Han bor inte i Stockholm eller? Var bor han? Jag tror han bor norröver.
Vi fick ju också, jag fick från en som inte har Facebook.
Fick du något?
Nej, jag fick kanske det finaste man kan få. Jag vill bara säga det i podden här också. Jag vill läsa upp det, jag vill hylla en Patreon. Jag vet att du vill sluta nu och äta. Men det får du inte. För jag måste hylla honom.
Ja.
Börja inte säga vad han heter, för han heter något konstigt på Instagram. Han skriver så här. Eftersom jag inte använder Facebook så får jag väl skriva här istället. Vi bara tacka för ditt lovordande av Series S och Karto. Köpte i fredags en Series S och mitt första spel jag spelade på den var Karto. Kände jag var tvungen att börja där. Vilket fantastiskt litet spel. Spelar klart ikväll och det var ett leende på läpparna hela spelet igenom. Gåshud i slutet när man skulle sätta ihop alla kartor. Isak får sluta gnälla och skärpa sig. Annars slutar jag vara Patreon. Smiley. Tack. Folket har vaknat. Upprättelsen är här. Karto. Ett av förra årets bästa spel. Topp 3.
Ja.
Tack för idag.
Tack för idag. Följ mig i sociala medier @valbris.
Lyssna på Catcatcher på Spotify. Hej då.
Puss kram.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså.
Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.